En riktigt, riktigt god fortsättning till er allihopa vill jag önska. Så gott att se er här och så gott att se att det är så många som möts idag. Så härligt att få träffas i kyrkan. Ja du kanske undrar varför jag önskar den där gamla klassiken. Jo, för mig är det här på riktigt. Livet, det skulle vara omöjligt utan tro. Bibeln säger, vi lever i tro utan att se. Egentligen går Hebreerbrevets författare ett steg längre och säger, tron är grunden för det vi hoppas på. Och tänk efter. Det är ju så. Skulle vi överhuvudtaget våga någonting om vi inte hade tro? Vi sätter barn till världen för att vi tror att det ska gå bra, men vi vet inte. Unga människor och en del gamla också, de ger löften till varandra om livslång trohet, men de vet ju inte om det kommer att funka. Men man tror och så hoppas man på kärleken. Så drömmer man kanske om att få bli gammal tillsammans. Så är det också när vi tänker på livet tillsammans med Gud. Så älskade Gud världen. För att var och en som tror på honom. Så älskade Gud världen att han sände sin älskade enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under. Det står inte för att var och en som klarar av att följa efter honom. Det kan man känna ibland när man tittar på Jesus. Ett slags underläge. Jag blir aldrig som du, Jesus. Men Jesus säger inte, ja, Uffe, bara för att du är så duktig så får du vara med i mitt lag. Utan han säger, för att du tror på mig så får du följa mig. Och jag tror faktiskt inte bara att Jesus dog för våra synders skull. Jag tror att han uppstod igen. Och på det har jag byggt mitt liv. Därför blir dopet i vatten så betydelsefullt. Ni vet, man kan tänka i sitt hjärta att man har en tro. Och efter ett tag börjar man ju säga det. Munnens bekännelse. Det är så frigörande att få komma ut som kristen. Så befriande liksom att få säga, det här är jag. Det här är mitt liv nu. Men tänk också att få involvera kroppen. Det har ju ni gjort idag. Ni har involverat kroppen i er tro, för ni är här. Ta med kroppen och hela livet påverkas. Och då är ju vi sådana när vi döper att vi doppar ju hela kroppen. Det är liksom på vad vi tänker, hela livet ska involveras. Livet, det skulle verkligen vara omöjligt utan tro. Ja, det skulle vara outhärdligt att leva om vi inte hade tro. Det skulle bli... Ja, låt mig säga så här, det är inte tron som bygger säkerhetskontrollerna. Det är inte tron som får oss att sätta på säkerhetsbältena. Det är inte tron som gör att vi åker hem och kollar om vi slog av kaffepannan eller inte. Tvivlet och på lång sikt otron är ju trons motståndare. Tvivel kan leda oss till tro, men tvivlet kan också föra oss ifrån tron. Tron är fantastisk. Abraham, han sitter där i sitt tält. Han har visserligen redan lämnat sitt sammanhang, gått ut ur sitt land och börjat leva i tro. Han har räknat sandkornen och tänkt, har Gud sagt att min avkomma ska bli så rik? Och så sitter han där i sitt tält en kristallklar natt och tittar på tältduken. Då säger Gud till honom, du, kom ut ur tältet. Kom ut ur tältet. Ska jag visa dig någonting? Abraham sitter och tittar där. Han ser inte en stjärna, han ser bara tältduket. Så går han ut. Och så börjar han titta och gör den tropiska stjärnklara natten. Och han ser detta fantastiska spel för sitt inre öga. Inte bara för sitt inre öga, men för sitt öga. Och så börjar Gud säga, räkna. Och han börjar räkna. Och så säger Gud, så där många ska din släkt bli. Och när Abraham tittar på det här så börjar han att tro och tänka, jo men kanske. Tron ger nya perspektiv. Tron ger mod när tveksamheten utmanade Petrus. När Jesus kommer gående på vattnet och så säger Petrus, om det nu är du, liksom, kan du inte säga till mig att jag får gå på vattnet? Han hade ju varit med förut när Jesus hade sagt någonting, så hade mirakel hänt. Och då tänkte han, om han nu säger till mig, då kanske jag också kan få gå på vattnet. Alltså tron utmanar oss när tveksamheten vill få oss att sitta kvar i båten. Tron skapar nya möjligheter. Bibeln säger till och med, ja Jesus säger, att om du har tro i ditt hjärta och inte tvivlar, så kan du säga till det här berget, häv dig upp och kasta dig i havet och det ska ske. Det är något fantastiskt att vara bärare av en tro. Jag tänker på Elisa som... Jag är en av profeterna i Gamla testamentet. Du kan läsa den här berättelsen i Andra Konungaboken, det sjätte kapitlet om jag inte minns fel. Och så hotas den israeliska kungen och Israel av den arameiska kungen och de ska försöka erövra, de ska försöka ta israeliterna. Det är bara det att Elisa han får av Gud reda på var någonstans arameerna ska angripa Israel. Så de står redan på plats och väntar. Och den arameiska kungen undrar, vem är det som skvallrar? Och då säger hans tjänare att ja, men de har en profet i Israel. De har Elisa. Han vet till och med vad du viskar i ditt sovrum. Ja, då är det ju inte lätt. Där ligger... FBI eller vad de nu heter, eller FRA de är helt, ja, finns det en profet, finns kunskap. Då tänker den arameiska kungen, vi tar profeten. Så den stad i vilken Elisa finns i omringar han, och en morgon när profetens tjänare vaknar och går upp och ska göra sina behov, då ser han ju hela den här väldiga hären och springer ju rakt in till tältet där Elisa är, eller huset var han nu är, och så berättar han situationen, och då säger Elisa, men ta det lugnt du, det är ingen fara, jag ska be att Gud öppnar dina ögon så du får se den armé som är med oss. Alltså jag gillar den berättelsen. Och då öppnar Gud den här tjänarens ögon så han ser Guds hästar och vagnar. Och då förstår han, det här är inga problem. Gud är med oss. Och om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Tron skapar helt nya möjligheter. Men, och det här är ju, kan vara lite provocerande. Jakob, han säger tron utan gärningar är utan verkan. Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Hebreerbrevets författare säger, utan tro kan ingen finna nåd hos Gud. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Tillbaka till Abraham då. Det har nästan gått 25 år. Han är 100 år gammal. Och när Bibeln ska beskriva det som vi i vår moderna upplysta tid mycket väl kan förstå, så var Sara passerat klimateriet för länge sedan. Hennes modersköte var dött. De levde inte längre på det sättet med varandra. Då säger Gud, om ett år ska du få din älskade son. Ska du få den där sonen jag lovar dig med din ungdomshustru. Ja, och nu blir det ju lite roligt här, för vad är praktiken då i det sammanhanget? Nu har ju barnen gått, så nu kan vi väl berätta vad det är för någonting. Eller? Det här tycker jag är intressant. För vi tänker ibland att när Gud säger såna här stora andliga saker, så har det inte med såna personliga konkreta saker som att en man och en hustru älskar med varandra och får barn. För det tänker vi, ja, men det där hör väl liksom, nej. Det är något gudomligt det också. Så Abraham, han får ett ord från Gud, och så går han ju till Sara, och det tar ju ett år, och alla vi vet ju att det tar 9 månader egentligen. Eller? Så jag tänker mig, efter första månaden när Sara får sina månatliga blödningar och det inte har tagit, så att säga, att då prövades tron. Jag vet inte, jag får titta dit upp. Här är lite yngre folk. Ja, nu tycker ni kanske att jag banaliserar det här. Men när Gud säger någonting, så handlar det om vår vardag. Det handlar om våra liv. Det är inte något andligt gnostiskt liksom som svävar i det blå. Det handlar om mitt liv. Våra liv. Det är väldigt konkret. En gång till, frågar han Sara. Kan vi inte prova en gång till? Ja, kanske många gånger. Vad vet vi? Så en dag märker Sara, nu har någonting hänt. Och ett år senare kommer löftessonen. Fattar ni? Tron behöver få en praktisk konsekvens. Om jag nu säger att kroppen behöver bli inblandad, så kanske någon tycker jag pressar det lite för långt. Ta kvinnan som rörde vid Jesu hörntofs då. Hon hade hört evangeliet, hade hört Jesus tala. Och hon tänkte i sitt hjärta, står det, bara jag får röra vid hörntofsen. Men någonting inom henne sa, det är inte bara tanken som räknas. Så hon rör sig genom mängden trots sin ohälsa och ger sig inte med mindre än att hon kommer fram till Jesus, rör vid hörntofsen och blir botad. Jesus undrar, vem rörde vid mig? Bartimaeus, han ropar på Jesus. Herre, förbarma dig. Trons uttryck blev en bön, ett rop. Och Jesus stannar och frågar, vad vill du att jag ska göra? Herre, gör så att jag kan se igen. Bartimaeus får sin syn. Din tro har hjälpt dig. Ja, men hur märkte Jesus att Bartimaeus trodde? I min väska här nere har jag under hela den här veckan haft en tjock bunt med böner. Tillsammans med ett kollegieblock där bön efter bön skrevs. Vet du vad det här är uttryck för? Det är ett uttryck för människors tro. Vi skrev de här bönerna personligt och tillsammans. Förra helgen, vi har burit dem inför Gud under veckan som har gått. Vi har burit dem personligt och gemensamt. Och vi tror att Gud ska gripa in. Att foga enkla, konkreta handlingar till tron, det förändrar verkligheten. Det här är mitt credo. Credo betyder jag tror. Tre saker. Jag tror på det Gud har gett mig och är tacksam för det. Jag tänker att det Gud har gett mig, det är värdefullt, och det ska jag skydda, det ska jag vara rädd om, det ska jag förvalta och det ska jag använda. Det pund jag har fått, den talang jag har fått av skapelsegåvor och andliga gåvor, ska jag ställa till Guds förfogande. Jag ska inte behålla det, jag ska vara generös med det som är mitt liv. Och jag ska tacka Gud för det. Ibland när vi tittar på det vi har fått av Gud så ser vi ner på det. Och vi gör det därför att vi har fått höra ord. Någon kanske har sagt ett förfluget ord. Har sått otrons säd i hjärtat. Du är ingenting värd. Du har ju inte mycket att bidra med. Du är dålig eller du kan inte. Begriper du inte bättre? Alltså alla de där orden. Det är också ord som vi får. Och som får fäste i våra liv. Och som ändå ger sin skörd. Jag skulle önska att du fick lyssna på Guds ord till dig idag. Du har ett omätbart värde inför Gud. Ditt liv gör en skillnad. Du betyder någonting här i den här världen. Du betyder någonting i din familj. Du betyder någonting i den här församlingen. Du är värdefull. Och du är inte bara värdefull för det du kan göra. Det du kan offra i tid, pengar, böner. Du är värdefull bara för att du är här. För att du finns till. Låt oss tro och vara tacksamma på det Gud har gett oss i våra egna hjärtan och liv. Men jag tror inte bara på det jag har fått. Jag tror på det du har fått. Jag hörde en rolig berättelse. Det var ju du, Christer Hultgren, som läste den i söndagsmorse klockan 9. Förra söndagen var det när vi samlades till bön här i kyrkan. Då läste han om församlingen som höll på att dö ut. Det var en åldrande skara, de blev färre och färre och till slut visste man inte vad man skulle göra. Så man kallade på en pensionerad kyrkoherde och frågade om inte han skulle kunna ge lite andlig vägledning. Och han kom, han läste Guds ord, de bad tillsammans och så frågade de, men vad ska vi göra nu? Och kyrkoherden han svarade mycket, mycket enkelt egentligen så här att ja, jag vet faktiskt inte vad ni ska göra, men en sak vet jag. Att en av er här kommer att utföra stordåd. De tittar på varandra och tänkte, vem kan det vara? Och när de träffades nästa gång så tänkte de undra vem det är. Och det hände någonting hos dem där. Så de började tänka på ett annat sätt om varandra. Och efter ett tag så var det någon som tänkte, ja men det kanske är jag. Hjärtat fylldes av tro. Och så bjöds en god vän in till gemenskapen. Och ytterligare någon bjöds in. Och efter ett tag så började sjuda av liv i den där församlingen som till slut höll på att självdö. Och efterhand kom familjer och sedan barn och deras barnbarn. Och så växte församlingen av den enkla tron att någon bland oss här ska utföra stordåd. Hur vi tänker om oss själva påverkar väldigt mycket vilka möjligheter vi har att förändra den här världen. Men det har också betydelse vad vi tänker om varandra. Vi, mina vänner, tillsammans, vi är Kristi kropp. Var för sig lemmar som är till för varandra, säger skriften. Men jag tror inte bara på mina egna möjligheter och det Gud har gett mig. Jag tror inte bara på det som finns hos dig och förväntar inte bara din insats. Jag tror ju på Gud. Jag tänker att hans kraft och hans möjligheter kan hjälpa. Det här formar livet. Det är en enorm skillnad att leva, att liksom bestämma sig för att jag ska leva mitt liv i tro. Då frågar jag inte i första hand vad är fel och ont, utan jag frågar efter det som är gott och rätt. Centrum blir viktigare än gränsen, möjligheterna viktigare än problemen, målet viktigare än vägen, nåden viktigare än lagen, himlen viktigare än helvetet, Jesus viktigare än djävulen. Ja, det där tänkte jag vi ska gå igenom här en annan söndag. Men jag vill bara så ett frö. Jag tror på Gud. Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Jag tror att Jesus, som var avlad genom helig ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden, till himlen återvändande och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror på den, på församlingen. Jag tror på syndernas förlåtelse, på en uppståndelse från de döda, på ett evigt liv. Det här, mina vänner, det är en väldigt god tro. Den har format en bekännelse som har burit trons folk genom hela historien. En bekännelse som egentligen kan fångas i tre ord. Jesus Kristus är Herre. Det blev fyra. Jesus är Herre. Det här är en god tro att bygga sitt liv på. Och den här, mina vänner, den tänkte jag att vi som församling, som gammal hederlig pingstförsamling, skulle lära oss utan till. Så vill du ha en läxa nu till nästa söndag. Och du som tänker, det här fixar jag inte till nästa söndag, för du märkte att predikanten kunde ju inte heller riktigt helt och fullt bara så där rakt av. Så kan du tänka att den här ska jag memorera lite grann under året som kommer. Jag ska leva med trosbekännelsen. Jag ska göra den till min bekännelse. Bekännelsen som handlar om relationen mellan Fadern, Sonen och Anden. Relationen i vilken jag inbjuds att leva mitt liv. Relationen i vilket mitt liv inte bara förklaras, utan mitt liv faktiskt vinner sin frälsning. Så vad tror vi då om året som kommer? Ja, slår man på nyheterna så blir man ju inte särskilt glad. Ännu ett terrordåd i Ryssland. Hur ska det gå nu när OS kommer? Hur ska vi kunna skapa tillräckliga säkerhetskontroller? Vi lyssnar till stöveltrampen och hör hur nazismens budskap börjar vinna ny mark i ett Europa som höll på att gå under i det andra världskriget. Vi håller på att få igen de där rörelserna. Ja, ska vi tro att de vinner? Eller ska vi tro att kärleken vinner? Ja, jag vet ju vad jag tänker tro. Jag tänker inte tro att djävulen ska vinna. Jag tänker inte tro att hatet ska vinna. Jag tänker inte tro att våra barn och ungdomar som går ut gymnasiet och söker in till högskolan inte ska få några jobb. Jag tänker att det här året, det ska bli ett år med mycket kärlek och medmänsklighet. Ett år när arbetslösheten minskar, inte ökar. Ett år när församlingen växer, inte minskar. Ett år när många låter döpa sig till Kristus. När familjer och människor förvandlas, ekonomin i balans. Ja, då tittar jag på vår kära styrelse som har slitit sina grå hår de här tre sista månaderna. Hur kan vi tro på det? Jo, men jag har bestämt mig. Jag tror att det är möjligt. Jag tror faktiskt också att det här kan förvandla våran stad. Samtidigt är det så för mig som för pappan som kämpar för sin son. Sonen som ramlade till höger och vänster, ibland in i eldstaden, ibland i vatten. Han slog sig, han for så illa. Krafter inom honom och utifrån liksom demoniserade honom och härjade i hans liv. Och han kom till Jesus och han visste att Jesus kan befria. Men han sa: Jesus, det är så här är det för mig. Jag tror, men hjälp min otro. För mig har den här berättelsen en väldigt konkret bäring på hur det ser ut i våran familj. Med en dotter som haft feber i över 3 månader. Nästan 40 års feber varenda dag och ingen kan göra någonting. De säger det är bra, för vi vet inte vad det är. Och det är ju bra, säger de. Ja, men hur bra då? Hon måste ju bli frisk. Vi har det där väldigt nära. Det där som liksom kliver innanför våra försvarsmurar. När vi står där, när vi böjer våra knän och tänker det måste ske någonting. Och då har jag upptäckt att det jag lyssnar på, det Bibeln säger, att det är det jag öppnar mitt hjärta för. Det är det som formar min tro. Tron kommer av vad vi lyssnar på. Eller tron kommer bygger på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Jag har tänkt så här. Att jag vill lyssna på möjligheten att det här ska ordna sig. Att hon ska bli bra. Och så har jag läst de här texterna om undren omkring Jesus. Och så har jag tänkt, om jag bara får röra vid hans hörntofs. Om vi bara får komma honom nära. Jag har hållit fast och vi håller fast i tro. Har vi allting? Nej. Vi lever i tro, ibland utan att se. Abraham, han fick inte särskilt många barn innan han dog. Men idag kan vi se att Abrahams släkte ett stort släkte. Han blev fader till ett mäktigt folk som har välsignat hela världen. Tron, mina vänner, det är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Låt oss tro på Gud. Låt oss tro på varandra. På gemenskapen i församlingen. Och låt oss tro på den gåva Gud har lagt ner i våra liv. Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig. Tacka dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus. Tacka dig för den mäktiga kraft som strömmar ifrån dig Jesus och ifrån tron på dig. Tacka dig för att det räcker med att röra vid hörntofsen av din mantel för att ta emot ett helande, ta emot kraft från dig. Du känner oss våra liv. Du vet den som just nu identifierar sig med den där kvinnan och tänker, nej men en gång till vill jag röra mig mot Jesus. Tack att du är här just nu för att välsigna, ge kraft. Vet om den som kämpar med sin egen självbild och tänker, jag har inte mycket att bidra med. Gud, jag vill tacka dig för att också den enskilda talenten, den där enkla gåvan, den där skärven som andra kanske inte värderar så mycket, den är så högt värderad i dina ögon. Tack att det inte finns något som inte du kan använda. Du kan till och med kalla på det som inte finns och bruka det. Gud, jag vill tacka dig för att du ingjuter nytt mod i våra hjärtan och i oss som församling. Du vet att vi står inför beslut, vi står inför utmaningar, vi står i en värld som genomsyras av många andra tankar än dina tankar. Kom du, ge oss kraft att vara trogna ditt ord, evangeliet om Jesus Kristus. Välsigna församlingen och välsigna oss var och en. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.